With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till 3x20, en podd om bara mer än hockey.
Bara mer än hockey?
Bara mer om hockey. Bara mer än hockey. Vart är vi idag, Jöje?
Vi är i Höllviken och hälsar på Gunnar Svensson. Välkommen.
Ja, tack, tack. Ni är välkomna hit, ja.
Stort tack. Vi följer ett tema här nu. Vi börjar med en norrlänning i en skåning. Sen fortsätter vi med två norrlänningar i en skåning. Sen har vi kört två skåningar i en norrlänning och nu kör vi två norrlänningar i skåning, fast vi har hållit oss lokalt i Skåne hela tiden. Så vi har ett litet tema här just nu, men
jag tycker det känns
spännande.
Tryggt.
Ja. Hur är det med dig då, Gunnar?
Ja, men det är bra. Det är bra. Jag börjar repa mig bra. Jag fick dubbelsidig lunginflammation i vintras. Så det tar tid att bli av med.
Ja.
Så jag har inte kunnat vidhållit min löpning i den utsträckning jag har velat. Men det börjar, värmen har gjort att det har blivit mycket bättre. Så är det.
Löper du mycket fortfarande? Vi såg ju någon gammal fin bild där när du tränade inför lite maraton och sådär.
Ja, jag har löpt sen jag slutade spela och det var ju en massa år sedan. Så har jag löpt väldigt kontinuerligt.
Ja.
Så jag löper 4-5 dagar i veckan.
Okay.
Ja.
Vad har du för snittlängd på de passen?
40-50 minuter. Ungefär. Men på sommartid då är det mycket Bianchi. Cykel.
Okay. Ja.
Jag cyklar mycket då vädret tillåter. Jag gillar det.
Är vår gamla bekant tränare
Dan Ober,
är han som har fått in på cyklingen med tiden eller?
Ja, kanske det, för han och jag pratar mycket. Han pratar ju ofta cykling. Ja. Han är ju fanatisk duktig helt enkelt.
Går det att bekräfta det här att han gick fram till Bjarne Ries på någon dansk idrottsgala och tyckte att han cyklade på fel växlar i Tour de France?
Ja, det är tydligen sant.
Ja, okay.
Han är inte rädd att ha synpunkter på gode Dan.
Nej, nej. Jag hade ju förmånen att ha honom som tränare en kort stund i Malmö.
Ja.
Sen har du haft en bra vår här med VM-guld för klientson Magnus. Jag vet inte om du hade några fler klienter som var med i det VM-laget.
Nej, det var gärna haft flera, men det var han, ja.
Ja. Och sen nu Stanley Cup.
Ja.
Bucklan också,
ja. Ja, ja. Det, VM och Stanley Cup är väl det största. Ja, Stanley Cup är ju det största man kan vinna inom klubbhockeyn.
Ja.
Och sen måste det vara, ja, du har väl, vad heter det, Canada Cup eller World Cup och sen.
Ja.
Men VM har ju åtminstone här i Europa hög status, definitivt.
Ja.
Det har inte så hög status i Nordamerika direkt. De säger att the world's ungefär, va? Men det står ju liksom knappt någonting i tidningar, ingenting sånt. Men i Europa är VM, jag menar, nu hade många tv-tittare varit i finalen. Det var väl över 2 miljoner eller sånt där.
Ja. Och det är ändå på TV3 som inte är en kanal som alla har.
Nej.
Brukar det vara så att du har något guld du kan hämta hem med en klient varje år? Alltså ett SM-guldet, VM-guldet, Stanley Cup, en Stanley Cup-ring?
Ja, Zetterberg har ju vunnit Stanley Cup. Så att Stanley Cup så är ju de två då, Zetterberg och Bäckström.
Just det.
Detroit och Washington.
Ja.
Däremot har ju Anton Strålman varit i två finaler utan att vunnit. Men han var i final även med Rangers och även med Tempa. Så han har två silver om man kallar så. Ja.
Så han är lite som mig.
Ja.
Någon nästan hela vägen fram.
Ja, men du,
jag fick inte.
Vann du ingen guld med?
Nej, de dumpade mig innan.
Ja,
jag fick vara med och bygga upp och sen när det blev riktigt bra så dumpade de mig. Tack
men,
för det.
Men var du med i någon final?
Jag spelade två finaler med Skellefteå.
Ja, just så.
Och sen har jag en final med Djurgården också. Så.
Ja, just det. Det var väl mot Färjestad då?
Ja.
Ja. Tommy Söderström.
Jajamän.
Mellan benen,
ja.
Gregor Arthursson var det.
Stämmer bra. 98.
Kom på vänsterkanten, har jag för mig.
Ja, Slagskott. Jag stod i perfekt vinkel från båset och såg den gå in.
Ja.
Ja, den tog hårt på många.
Ja, ja.
Men Jojje, vart ska vi börja som vi brukar eller?
Ja, men det tycker jag väl absolut. Det är väl dags att, innan vi går till dagsdatum så får vi börja en liten stund bak i tiden. Örnsköldsvik skulle uppskattningsvis tidigt 60-tal. Hockey, varför blev det hockey för Gunnar Svensson?
Ja, alltså det, är man uppvuxen i Övik så är det, jag brukar säga det, du har två saker att välja på, det är kyrkan eller hockey. Det dominerar ju. Övik är ju väldigt kyrktätt. Jag tror Jönköping och Övik per capita är flest kyrkor. Men hockey var ganska naturligt för mig. Det fanns liksom, farsan var väldigt intresserad och jag kom faktiskt ihåg min första hockeymatch Modo på Utering, då Kempevallen som det heter. Mötte AIK, det har jag faktiskt ett minne av. Bert-Ola Norlander back.
Just det.
Om jag minns rätt. Men sen, det bara blev hockey helt enkelt. Mm. Och började väl tidigt och åka skridskor 5-6 år eller sånt där. Ja. Så det föll så naturligt. Och sen, inte minst liksom kompisgänget runt om när man växte upp, det var hockey som gällde. Jag kan tänka mig ungefär som i Kiruna.
Ja.
Så det skedde naturligt.
Och spelade du i Örnsköldsvik när du startade, eller var det senare i karriär?
Jag började faktiskt i en anrik klubb som även Anders Hedberg är fostrad i, Svedjeholmens IF.
Mm. Mm.
Sen gick jag till ÖSK, som man säger, Örnsköldsvik Sportklubb, ganska tidigt, 16 år var jag väl, eller sånt där. Och spelade i ÖSK i 3-4 säsonger eller sånt där. Och sen gjorde jag en säsong med Virus Limber i Björklöven. Virus var tränare då.
Ja. Okej.
Okay. Ja. Så jag spelade Löven 75-76. Då gick vi upp till SHL. Sen flyttade jag hem till Övik igen, men då hade jag under... Jag var ju väldigt lovande, det var ju final i TV-pucken, jag är ju 56, jag hade ju jättebra lag. Alltså, Thomas Gradin, Ulf Norberg, Molla Molin, det var ju Peter Honkus målvakt. Men jag blev tidigt intresserad av träneriet, coachning. Så jag gick kurser redan när jag var 16-17 med Ångermanlands distriktsförbund. Och sen planade min karriär ut lite, tyckte jag själv i alla fall. Jag har väl kunnat spela i Allsvenskan, då hette det väl Division 1, kanske 10 år till. Men då blev det ÖSK, min gamla klubb, tränaren slutade så här dags på sommaren. Och då av någon anledning frågade de mig. Och då tar jag ja direkt, och slutar jag spela.
Men var det mer vanligt då att man inte, jag tänker idag så ser man en karriär på ett annat sätt kanske. Spela karriären, att då... Var det lite så, fick man ett bra jobb så kunde man tänka sig att avsluta fast man hade en hyfsad hockeykarriär så att säga.
Ja, det är ju skillnad naturligtvis. Alltså idag är det ju ett yrke. Då var det ju, jag har jobbat på Domsjöfabriker, på VVS-verksam som det heter. Ja. Och trivdes bra med det.
Ja.
Men då det här coachjobbet kom upp, då var vi i nuvarande Division 1 om man säger så. Så då coachade de i 3 säsonger.
Hur gammal var du när du tog över det?
Ja, 22. Det var tidigt det. Mm. Och sen var det 3 år i Hästen, 81-84. Och sen nästan 2 år i Djurgården. Då var jag ju den yngste någonsin som har coachat ett SHL-lag.
För då var väl Djurgården, var ju en riktig stormakt inom svensk hockey på den tiden? Men...
Ja, jag efterträdde ju Leffe Bork. Mm. Då var de ju i SM-final året innan. Va? Året innan det vann de med Borken.
Just det.
Och sen, mitt första år i Djurgården, då gick vi till SM-final mot Södertälje. Och på den tiden var det bäst av 5. Och det var 2-2 i matcher, och då var det på den tiden alltid, då var avgörande match på neutral plan.
Just det. Så då spelade inte pengarna någon roll, utan det skulle vara rättvist med dem?
Ja, sen delar man på intäkterna på
den matchen. Mm.
Så då la de den matchen av alla ställen, Himmelstad-Lundshallen i Norrköping.
Aha.
Min gamla hemmabana. Men vi fick stryk av SSK i 5:e avgörande match. Och det var ju, vi hade ju jättebra lag i Djurgården. Det var ju, på den tiden var det inte så vanligt. Men många NHL-spelare hade vi i mitten av 80-talet. Det var ju, de flesta var ju hemma.
Ja.
Så att Harry Åström stod i mål i SSK.
Just det.
Vi hade Roffe Riddervall. Ja, vi hade ju ett kanonlag. Tommy Mörth, Håkan Södergren. Jag gjorde Södergren till kapten faktiskt. Jens Öling. Ja, SSK hade ju Anders Ellebrink, Peter Ekeroth. Leif R. Karlsson och hela, ja, det var ju, jag tror att låt säga om det var närmare 40 spelare så hade väl hälften säkert spelat i Tre Kronor.
Mm.
Av de där två finallagen, definitivt.
Och det kan man ju säga, på den tiden var det ju mycket färre som fick chansen i Tre Kronor. Det var inte samma, samma inflation som
nej, nej, nej. Det var. Nej, nej, det är du också på. Alltså att göra en landskamp idag är mycket enklare ändå. Ja. Då var det tufft alltså att ta sig in i Tre Kronor. Men sen året efter så då gick det, då fick jag sparken faktiskt i januari var det väl. Eller var det februari? Det gick dåligt och jag övercoachade laget och liksom styrde för mycket helt enkelt. Så att, men de klarade sig kvar, vi klarade oss kvar. Eller de klarade sig kvar. Och sen tre året tror jag Ljungby.
Vad tror jag då i
Allsvenskan?
Allsvenskan
ja. På den tiden. Mm. Nej, jag trivdes bra i Ljungby. Det var enkelt. Det var cykelavstånd till allting.
Ja.
Och nej, det var jättebra. Jerry Andersson som har ju varit med, han var min assisterande redan då.
Ja, just.
Så vi jobbade ihop i tre år. Och sen blev det tillbaka till Norrköping hösten i sex år. Som sportchef, lite allt i allo. Och vi hade ett jättebra lag med hösten då också. Torgny Bendelin var tränare. Vi,
just.
Vi var väl i... Ja, ja, Torgny var första säsongen. Sen blev det... Tommy Boset var tränare också. Men av de sex säsongerna var det väl så var det väl... Eller var det, ja, vi var ju i kvalserien i alla fall tre gånger. Och var ju så här nära att gå upp. Och det är rätt, vi var ju otroligt nära. Som jag sa tidigare när vi åkte upp till den här avgörande matchen med Herkulesplan. Och vi vann den matchen. Men, och på den, och Modo var tvungen att ta poäng i Ängelholm. Låg under med 4-1. Det var 10 minuter kvar. Vände till 5-4. Och där flög vår SHL-biljett.
Ja.
Och det är rätt, vad har hänt om vi har gått upp då, Vita Hästen? För då var ju liksom LHC i division 2 typ.
Ja.
Linköping. Men det har ju vänt.
Precis.
Ja.
För när jag spelade i Kiruna så det var på den tiden Vita Hästen var riktigt bra. Var det Rauge och
ja.
Det gänget? Ja.
Rauge, Björn Myrvold, Sirius och Eriksson, Conny Ylander, mycket
duktig. Ja. Mm. Ja, men då spelade jag i Kiruna på den tiden.
Ja, så att vi mötte. Men mötte vi er då?
Ja. Ja, absolut. Men jag tänkte på det med Djurgården när du sa med Bork och du övercoachade och du var den yngsta. Djurgården är kända för att inte plocka in folk som inte är stockholmare. Hur kom det sig att du fick chansen som var så pass ung, komma efter Bork, vunn SM-guld?
Ja.
Vem var det som vågade satsa på dig där?
Det var Borken som rekommenderade mig.
Ja.
Och sen hade de ju på den en dynamisk ordförande, Bänke Bräda som han kallas, Bengt Broberg. Som, han var ju inte rädd heller att göra lite nya grepp. Så att, det var så jag handlade ju. Och då, jag var yngst någonsin. Däremot året efter så var Tommy Bostedt tränare i Hammarby. Och han är väl två år yngre än mig eller sånt där. Så han är den yngsta just nu som har tränat SHL-lag. Så han passerar mig med några ett eller två år.
För anledningen att jag går tillbaka, jag för mig någonstans när jag kom till Djurgården fanns det en historia om det här med att man skulle springa över hastighet eller? Var det?
Ja,
någon knöt fast bakom en bil någon.
Och jag har ju fått leva med det nu i 30 år drygt vad det. Men jag var väldigt inspirerad av Inge Johansson, Thomas Storm, de här, och då var det speedträning, alltså att man skulle kunna springa snabbare än man kunde.
Ja.
Så då hade jag en Fiat Ritt, det är helt sant. Det låter otroligt va? På den, alltså uppe vid träningsrinken, kom du ihåg vad den var? Ja, utanför gamla hovet.
Ja, ja.
Hade en Fiat Ritmo och så hade vi barmarksträning. Så då samlade hela laget och sen hade jag ett rep med mig. Och då satt jag, Micke Johansson var värvad då från Huddinge. Så han satt han i bagageluckan. Sen band vi ett rep kring magen på Janne Claesson.
Okay.
Som var med på den tiden. Och så gav jag repändan till Micke Johansson. Och så alltså, håll ju hårt här. Nu jävlar alltså. Ska vi se om han kan springa fort, Claesson. Och det var ju asfalt också, så det var ju idiotiskt. Men, så jag la in ettan och tittade backspegeln och Claesson jobbar som fan där på. Men jag petade in tvåan också, men det skulle jag inte ha gjort. För jag tittade backspegeln, då gick det för fort. Så han for med näsan rakt ner i asfalten. Och så, ja. Men den ögonblicket jag går ifrån förarsätet bak till Claesson tänkte jag, vad fan har jag mördat Karl? Eller? Det var obehagligt alltså. Men det gick väl, men han vet hur man alltså, kör rakt ner i asfalt. Det var ju här i kind och händer och knogar, det vet jag fan. Men ja, det gick, men fort sprang han. Ett kort tag.
Men det fanns kvar igen, när jag kom till Djurgården så fanns ju den historien kvar. Ja. För jag tror vi sprang i någon backe nerför.
Ja.
Och så fanns det finns ett steg till då.
Ja,
Leffe Larsson på Bosund tror jag.
Ja. Men att springa ner för är ju egentligen samma effekt.
Ja.
Mindre farligt bara.
Mindre farligt. Men tror du att om någon tränare kommer på det idag, hade spelarens agent ringt då till tränaren eller?
Det kan nog mycket väl hända.
Ja.
Det är annorlunda idag. Det skulle jag mycket väl kunna tänka på.
Ja.
Men det var intressant Djurgårdstid. Ja. Jag är förundrad faktiskt. Vi höll på med mycket på den tiden. Alltså viktvästar var ju väldigt vanligt. Ja. Som jag tycker är bra. Används inte idag. Jag förstår inte det. Vi hade tyngre puckar. Ja, och satt små vikter på skridskorna. Alltså det kallas ju funktionell styrketräning. Alltså du gör någonting belastat i exakt den rörelse du spelar hockey i, va? Men det finns ingenting av det idag. Tyvärr.
Nej.
Men ja, det är väl någon som kom på det igen om 10 år kanske.
Det brukar komma lite i cykler.
Ja,
men jag tänkte att det kunde vara kul att se om det verkligen stämde det här med overspeed-träningen.
Jo, det stämmer. Jag blir ofta påminn om det på tränarkurser eller man är någon moderator. Man ska alltid dra om den här historien om Fiat Ritmo. Ja. Thomas Magnusson var med också. Du kan kolla med honom.
Nej, vi får kolla med honom också. Ja. Han kan bli
målvaktstränare.
Kommande gäst.
Ja.
Mm.
Men efter Ljungby så kom du ner hit till Malmö. Stämmer det?
Nej, efter Ljungby så tillbaka till Norrköping.
Just det.
Och sen blev det hit. Då fick jag helt enkelt ett erbjudande av Persson Nilsson. Och han som ringde, Hans Inge Olsson var det på den tiden också.
Just det.
Så jag var ner här i... jag påbörjade min anställning här januari... Vad blir det då? 95. Måste det bli? Jo, 95. Och sen... Och det var bra för att komma in då som någon form av klubbchef. Med tanke på att då... Rekryteringar året efter, då kunde man ju börja redan där så att säga. Jurtika var tränare.
Just det.
Och sen året efter så slutade jag. Jag kan säga att jag jobbade i Malmö bra precis ett år. Och det berodde ju på det slutet. Det var ju Christer Abrahamsson-affären, om ni kommer ihåg den. Blev ju en tvist om han hade gått hem själv eller om han fick sparken. Och det slutade faktiskt i arbetsdomstol uppe i Gamla stan i Stockholm. Och Abris fick rätt. Han fick 1,7 miljoner, kommer jag ihåg, i ersättning. För han hade... Det här hände ju då i januari. Han hade kontrakt även året därefter.
Just.
Och det här var hans första år i Malmö. Och sen... Då, jag var liksom spindeln i nätet mellan det här. Så då kom Persson överens om att jag skulle sluta helt enkelt. Och det var... Sen var man väl lite... Då gick lite osäker på vad att göra. Men då var jag faktiskt veckopendlare till HV71- kommande vinter. Vad blir det? Säsongen 96-97. För Denny Eriksson som var klubbchef gjorde en hjärtoperation. Så jag var lite stand-in för honom den säsongen.
Just.
Och det trivdes jättebra. Men sen kom ju Denny tillbaka. Efter konvalescent. Och då var vi framme i mars typ 97.
Men var det ett medvetet val? Förlåt att jag avbryter. Men medvetet val att du klev från tränare till klubbchef? Eller var det bara att det gled över på det sättet? Alltså att du avslutade din tränarkarriär också relativt tidigt?
Jag hade en mentor, han som hade tidningen Hockey, Charlie Vedin. Salig i åminnelse. Han var ganska rak så där. Så då jag fick första heltidsanställningen i hockey, det var 1981 i Norrköping. Så då ringde Charlie mig, oerhört kunnig. Vill du vara heltidsanställd i hockey? Ja, som tränare? Ja, så det skulle jag vilja göra. Hela ditt liv? Ja, varför inte, så? Ja, men för helvete du. Vem ska orka med dig i 40 år? Du måste lära dig redan nu att inom hockeyn, då får du anta olika roller. Om du ska hålla på hela livet. Det finns agent, det finns scout, det finns sportchef och så vidare. Domare eller vad man nu vill bli. Och han hade en poäng i det. Så därför då jag har bytt från spelare till tränare, från tränare till klubbdirektör. Det har aldrig varit något problem tycker jag.
Nej.
Det har skett naturligt. Ja. Och även till agent. Men då, agent började jag som våren 97. Och det var, ja, då var det ju. Jag började i rätt tid för då var vi ju inte mer än, ja jag kommer inte ihåg, 4, 5, 6 stycken. Vi var inte fler. Claes Elefalk hade börjat komma ihåg. Det var jag, Peter Wallén var igång.
Just det.
Tommy Öström. Ja, sen var jag, jag glömmer säkert någon, men vi var inte fler. Idag, 2018, är vi 49 stycken.
Bara i Sverige?
Bara i Sverige. Som har licens av förbunden och spelarfacket.
Men vad krävdes för att bli agent 97? Fick ni...
Ingenting.
Ingenting alls, var bara tuta och köra?
Det var bara tuta och köra. Och det fanns inga... Det började året därefter eller något sånt där, spelarfacket Siko hade en på den tiden som heter KB Lidén som tog tag i det här lite grann. Så han såg till att vi samlades höst och vår, vi få agenter som fanns, då kanske hade vuxit till 10 stycken eller något sånt där, och fick lite en utbildning, försäkringsfrågor och så vidare. Och sen efter något år till så då blev det licens för att kunna vara agent. Och då har ju funnits då sen, ja det är ju 10 år sedan säkert. Nej, med helvete, det här är ju slutet av 90-talet. Mm. Då har funnits närmare 20 år att vara licensierad för att verka som agent. Och de kraven har ökat lite allt eftersom faktiskt. Så du får inte verka som agent i Sverige om du inte har den här licensen. Det står till och med inskrivet i tävlingsbestämmelserna från Hockeyförbundet. Och är en klubb som ändå förhandlar med en icke-licensierad agent, och det förekommer, då får de böta, ja, nu blir jag osäker, jag tror det är 25 000. Osten tror jag var ute för det där i Luleå här om året.
Ja.
Så att, ja, så är det. Och det är bra att det har blivit licens. Absolut. Det har ju blivit reningsbad på något sätt. Men vi är för många agenter.
Hur, hade du någon plan när du började? Hade du någon spelare som du inledde med, som inledde din?
Jag vet inte, på den tiden var det ju enkelt. Jag kommer ihåg, det var inte så vanligt för som att spelare hade agenter heller.
Nej.
Utan det här kom ju med Bosmandomen, 95 var det va. Fotbollsspelaren, vad var han, bälgare va? Han bytte ju klubb, hade inget kontrakt. Och då krävde ju ändå moderklubben pengar. Så han gick ju till högsta EU-domstol och fick ju rätt. Och då släpptes ju, då blev det ju läge för att vara agent också. För då kunde ju spelare gå på ett helt annat sätt. Det var ju fri marknad, så att säga, om du inte har kontrakt. Så det, på det sättet var det ju bra tajmat. Men ja, jag tror att jag behövde kanske 2 veckor att ringa runt till de man kände, spelare. Ja. Så jag fick väl ihop ett stall på 15-20 spelare bara på en månad eller sånt där. Så det var starten.
Vilka var guldkornen i startupen så att säga?
Ja, start. Jag skrev ju tidigt med Zetterberg. Det var väl 99 eller sånt där. Men då var ju han bara 16-17.
Ja.
Men det var, ja, vad var det för guldkorn? Ja, det var SHL-spelare.
Ja.
Och hjälpte dem både till Tyskland och Italien och här i Sverige. Ja. Och det där växte, så jag hade ju då uppemot 60 spelare i många år. Så att, ja, en del amerikanare. Har alltid haft rätt många norska spelare faktiskt. Och jag vet inte riktigt, det har bröderna Olimb, Jonas Holös, Martin Röjmark, Johannes Johannesson, det är landslagsspelare allihop.
Ja.
Och sen en del danskar. Finnar har jag haft någon enstaka bara, men jag vet inte varför. Språkförbister, vad heter det? Vad säger man? Ja.
Ja. Men jag tänkte med Zäta där, att du fick honom så tidigt. Han var ju ingen sån, han var ju kanske inte någon supertalang när han var 15-16. Hur kom det sig att du fick upp ögonen för honom?
Nej, det var via, dels så kände jag hans far.
Mm.
Jo, hans far spelade hockey, men han spelade hockey också på 70-talet. Sen var det väl P.O. Larsson som då var i Timrå som tipsade lite om, och även Kent Norberg var med. Han, P.O. headcoach och Nubben var på den tiden assisterande, tränare till P.O. Så det var väl de som lade ord, och sen var jag upp till Göran, heter han, hans far. Nej, jag var uppe och hade med mig ett avtal och vi träffas kallt som fan. Var du på en bensinmack och det gick 10 minuter så skrev han på. Idag är det ju en omöjlighet. Ja. Alltså med den. Men han var, alltså han spelade TV-pucken i Medelpad. Han var ju lovande.
Ja.
Men det var ju inte så att det var liksom. Han fick ju egentligen inte sitt hans första riktiga lyft, som jag ser det. Det var då det var junior-VM i Umeå, Skellefteå. Mm. År 2, vad kan det vara?
Början på 2000.
Ja. Då var han bäst i svensk. Lite överraskande. Ändå hade du ju bröderna Sedin, Mattias Weinhandel. Det var ju bra lag. Men han var bäst. Då var det liksom, ja, det här ser bra ut alltså. Sen gick det väl riktigt ett år till då. Han var 20 då. Ja, han åkte över, han var 21 då för mig. Och har varit många säsonger han var där. Han är 38 ja, nu.
Snart 20.
Ja, samma klubb. Så att det var, men idag är det, om jag ska rekrytera eller en agent ska rekrytera en, det har ju blivit klappjakt på de här 16-åringarna. Vi får inte kontakta någon 16-åring förrän 1 januari det år han fyller 16. Och det hålls vad jag vet ganska bra. Men sen är det ju då de här bättre som, att de är bra de här 16 behöver inte betyda att de är NHL när de är 22. Men det är ju klappjakt på de här talangerna alltså, av vi 49.
får gå tillbaka en liten stund till Zetterberg, som ändå är ett namn som jag tror många känner igen.
Ja.
Man har ju hört Håkan Andersson prata väldigt, väldigt, väldigt många gånger om just upptäckten av Zetterberg. Den här guldklippen och var det inte så att de draftade honom i sjunde rundan?
Oh.
Typ med sista draftval.
Ja, han var ju i sjunde rundan.
Precis.
På den tiden var det bara 7 runder. Nej, det var mera. Det var 9 runder tror jag.
Ja. Mm. Men att de plockade honom i sjunde och såg någonting speciellt och hur de sen har varit med och utvecklat honom till den guldklimp han är. Men om man går tillbaka, du representerade Henrik, Detroit kommer in och draftar honom. Hur pass mycket dialog, du som agent, jobbar ni med scouterna? Hur mycket stämmer ni av? Finns det en pågående dialog på de här unga talangerna?
Ja, det gör det väl. Det är ju scoutering mig och andra agenter, speciellt innan de är draftade.
Mm.
Alltså typ den här veckan. Får säkert vi agenter, du draftar helgen, nästa helg. Alltså, nej, men det stämde de ju av. De kollar ju, scouterna gör ju ett väldigt professionellt jobb. Alltså de kollar ju med allt de kan. För då vet du någonting om honom, är det din spelare eller inte och så vidare. Ja. Sen är de ju väldigt hemlighetsfull. Säger ju liksom ingenting då, för att inte yppa någonting till en annan klubb eller en annan scout.
Såklart. Men sen så, du har ju väl följt Zetterberg hela hans karriär. Du är ju fortfarande hans agent.
Ja.
Hur ser du, vad har skillnaden blivit från när ni började och han tog steget över Atlanten när han var i 20-talen till där han är idag? Hur känns det från agentperspektivet? Är det en helt annan bransch idag kontra vad det var för 20 år sedan? Eller?
En helt annan hets vill jag påstå. Där man åker över för tidigt generellt sett. Det är ju därför vi har idag, 45-50 spelare i AHL. Alltså jag kommer ihåg Simon Schemberg som var på Internationella Hockeyförbundet. Han gjorde ju en studie på ett föredrag för det är kanske 7-8 år sedan säkert. Och så la han upp en lapp. Här har ni 20 spelarna. Och så var det de bästa svenskar. Peter Forsberg, Mats Sundin, Filina Sundin, Niklas Lidström och alla de här. Va? Vet ni vad de har gemensamt? Det var ingen som kom på. Ingen har någonsin spelat i AHL. De gick direkt till NHL. Så han hade ju en poäng där i. Men idag har det har ju liksom blivit, det är mycket mer snabbkonsumenter.
Mm.
Och det är speciellt bland de yngre, allt ska ju liksom ske direkt. Va? Och är det så NHL då lockar med någonting och de är 19 och inte riktigt klar så åker man då. Tyvärr. En del får ju en karriär ruinerad på det sättet. Istället för att vänta 1-2 år till. Och de här riktiga stjärnorna, Mats Näslund, Peter Forsberg, Niklas Lidström och allt vad de är, de åkte inte förrän de var 20-22 där kring. De spelade i regel 1 år extra, som man sa, i Sverige. För att få mera rutin från SHL och vad man nu var någonstans. Men idag är det stridström över Atlanten. 98 svenskar spelade trots allt i NHL förra säsongen. 9-8. Alltså inte en del var där en match kanske, men 98 var i alla fall med. Det är ju fantastiskt.
Mm. Ja, det är ju 4 landslag typ.
Ja.
Hur har det utvecklats, tycker du, din roll som agent då i Sverige när du började? Jag tänker gentemot de svenska klubbarna.
Det har blivit väsentligt bättre.
Ja.
Eftersom då jag började där på 90-talet så då var vi ansedd som hästhandlare. Vi skulle stjäla spelarna från klubben ungefär. Vi var inte alls, statusen var väldigt låg. Sen om du som i mitt fall håller på med hockey och känner många av de här sportcheferna, då gick det väl lite bättre. Men vi var inte accepterade i början. Det gick nog till, sen växte det fram så att, men det är väl inte förrän de sista 12-13 åren som agenten har liksom fullständigt accepterats i hockeyfamiljen. Det är det då.
Mm.
Det är liksom, det är onaturligt om en spelare inte har agent på högre nivå. Och det är väl knappt någon som inte har.
Nej. På vilken nivå har man agenter då? Har du spelare ner på division 1-nivå till och med som man hjälper? Eller finns det agenter som har det?
Ja, det är ingen större marknad på division 1-nivå. Om man ser det så. För dels så är det ju... det finns ju division 1-spelare som har agenter, absolut.
Mm.
Men då blir ju mera agenten en arbetsförmedlare enbart. Men om han då ska gå till, med all respekt för Kallinge, Kristianstad, jag menar det rör sig om årsersättning kanske på 60 000 typ. Så spelarna i fråga behöver jobb på sidan om också.
Mm.
Division 1 är ju inte professionell alls vad det gäller den biten. Så att, men Allsvenskan är ju en proffsliga. Alla lag tränar ju på förmiddagar, det är en proffsliga, punkt slut. Det är en snittlön på 23 25 000 gånger 12, i vissa fall gånger 10. SHL är ju en proffsliga som är brakande. Där är ju snittlönen plus minus 100 000 gånger 12. Snitt pratar jag.
Ja.
Och det har ju, då ska vi ändå veta att de här yngre som kommer upp från juniorleden, de har 19 20 000. Så att det är ju ett väldigt spann. Och en del har ju uppemot 300 000.
Men vad bedömer du att den lönenivån låg på när du började som agent i elitserien på den tiden? Vad var en hög lön på den tiden?
Ja, vi kan gå tillbaka till, jag var i Djurgården. På den tiden med alla de här landslagsspelarna, nu är vi ju forntiden, 85-86. Men då hade alltså Håkan Södergren 8 000 i månaden gånger 8. Ja, det var så. Mm. Sen börjar ju det här ordentligt med vår byggman här, Persi. Det var ju då det var ju han som öppnade upp nivån att det blev proffshockey, kan man säga.
Ja.
Och då jag började som agent, då låg väl kanske SHL-lönerna, ja, jag knappt känner mig inte, vad kan de ha legat på? 40 000, typ. Jag kom knappt, det varierar givetvis.
Ja.
Någonstans där.
För jag vet, när jag kom till Djurgården i 98 var det.
Ja, 35 000.
Då tränar vi nog fortfarande eftermiddagar också. För det var en del som hade jobb, ja, av de gamla Djurgården. Jens Öling bland annat, ja, som jobbade vid, ja, sidan av. Så vi tränade inte på förmiddagarna. Ja, vi som var yngre tränade, men de jobbade och så hade vi ett eftermiddagspass.
Ja. Nu ska jag säga så, då ville ju en del jobba också.
Ja, absolut.
Det var liksom inte, det är ju inte förrän kanske att SHL är fullständigt accepterad att det måste vara proffs. Det är inte, sista 20 åren kanske, typ.
Ja, det var någonstans där, precis. Ja. För sen jag kom till Malmö, då var vi ju alla proffs, så att säga. Då tränade vi ju två gånger om dagen, mer eller mindre. Men tror att det var, om inte Pers hade klivit in i hockeyn, tror du det dröjt den förändringen? Var det så att de här gamla klubbledarna, de ville hålla det på föreningsnivå lite så?
HB? Ja, men det var väl en tidsfråga.
Ja.
Jag menar, Färjestad började ju ganska tidigt också. Men Persu var ju den som liksom bröt barriären riktigt. Att det skulle bli accepterat att vara proffs. För det var ju nästan ett fult ord. Du måste ju ha ett arbete, för helvete, ungefär. Va? Men det var en tidsfråga, tror jag. Även om inte Persu kom in i bilden. Men sen blev det ordentlig fart.
Ja. Hur var det att jobba med Persu på den tiden? När du fick ju förmånen... Och jobba med honom en kort period.
Ja, det är ju en entreprenör, det får man ju säga. Så att humörsvängningar, hård och leder hårt om det behövs. Han har många sidor. Du kan bjuda hem honom även en fredagkväll och ha jättetrevligt. Han är social samtidigt. Men som alla andra som har lyckats så mycket som han har, så har han ju hårda nyper om det behövs. Beredd att köra över folk om det behövs. Och det är väl anledningen till att han har varit så framgångsrik också. Nej, jag har inga problem. Jag hade inga problem så med Persi. Och inte idag heller. Vi träffas ju ofta och i samband med MIF-matcher hemma på plan och så vidare. Så att, nej, jag har nog bra minnen av Persi. Definitivt, ja.
Jag tänkte skillnaden så mycket åt, om man tänker på den tiden du jobbade i Vita Hästen och i Troja. De ledarna som var där. Att det var en annan typ av...
Ja. Och jag kommer ihåg, jag kom till Malmö då 95. Så det var liksom... Även om man kommer in på kansliet, folk runt om, ingen med all respekt för dem, men det var liksom inte, jag var ju van det här genuina hockeymänniskor.
Mm.
Alltså de såg inte det här jobbet på kansli som ett jobb, utan det var ett kall ungefär. Va? Här var det ju mer att vi kommer 8:30 och vi går hem klockan 4. Va? Och skulle man jobba extra någon matchdag, så ville de i regel ha övertidsersättning och så vidare. Så att det var inte idrotten som jag var van vid. Men det är ju tidens tand.
Mm.
Jag tror inte det är så mycket idrottsfolk idag heller, av den juniorna sagt, om du kommer in på LOCs kansli eller var du nu är någonstans. Det har blivit mer, vad ska man kalla, professionellt.
Då ska jag gå vidare och prata lite grann om, så jag är exempelvis nyfiken att höra hur du har lyckats balansera rollen genom att vara pappa och agent. Du har ju två söner som spelar hockey, var en som idag är i 8, men som också blev draftad 7.
10
var inte.
Första rundan.
Just det.
Edmonton.
Ja. Och som spåddes en fantastisk framtid. Han vann väl, när hörde han då, han vann poängligan i VM innan han ens hade spelat NHL.
Ja, han blev med i All-Star-team i Köln 2010.
Precis. Hur har du lyckats balansera rollen genom att vara agent till dina söner och samtidigt vara pappa också? För som son bör med andra typer av råd.
Ja, det där, jag får den här frågan ibland. Och jag har inte haft något problem med det, tycker jag. Nu ska sägas att båda har ju förenklat det hela med att de har ju liksom varit på en hög nivå båda, och då blir det ju enklare givetvis. Men det är brumt. Jag tror att jag har nog mera, ibland kanske jag önskar att de skulle haft en annan agent. För man, ibland blir det lite svårt att sitta mitt emot sportchefen och, om jag uttrycker mig så, begära för mycket pengar. Jaha, är det bara för att det är din son ungefär, va? Och så det kan vara så där, vill jag påstå. Men totalt sett, och det har ju gått många år nu, Björn började ju, han var ju över 3 år i juniorhockey i Kanada. Sen var han ju i Timrå som, man blir ändå 21 eller sånt där. Så han var ju i Timrå i 5 säsonger och har ju liksom spelat över 400 SHL-matcher. Nej, men totalt sett så har det ändå gått bra, tycker jag. Det tycker jag. Men sen har jag aldrig varit någon som har varit nära sönerna liksom i... Vad ska jag, med nära menar jag liksom att vråla och tjoa på matchen eller ha synpunkter på tränaren som uthåller och vad där och så vidare. Nej, det har hållit mig ifrån.
Det var det jag tänkte komma till. Det är ju mycket diskussioner idag om det här med ungdomshockey, om man ska få räkna poäng och mål och hela den biten. Hur var du som hockeypappa när de började? Var det naturligt att de skulle börja spela hockey? Jag tänkte, Malmö är ju ändå en fotbollstad.
Ja, nu växer de inte upp riktigt. Björn växer ju framförallt upp i Norrköping.
Ja.
För Björn var det väldigt naturligt.
Ja.
Det var väl liksom bara hockey. Däremot Magnus, jag tror att det gick nog ända till, det var, jag tyckte, ja, jag kommer inte ihåg exakt, men han behövde nog komma upp till 8-10 års ålder innan hockeyn var så intressant ungefär, va? Han tränade med någon björnliga lag och så, men han var inte speciellt intresserad, utan det tog mera fart i 9-10 års ålder. Då blev det liksom hockey som gällde.
Mm.
Ja.
Men hur var du? Var du väldigt
sträng?
Eller var du med på alla matcher, alla träningar?
Nej, jag var nästan ibland, vad ska man säga, frånvarande fel, men det hände ibland att man skjutsade ju på Rosengård som man satt på fiket där, och, men jag var aldrig liksom nära på det sättet, nej. Sen när man har sett en match och man sitter hemma i köksbord och ger lite feedback på olika saker, det är väl fullt naturligt, definitivt.
Mm.
Men jag tror inte, om du frågar båda två, så nej, jag har inte varit någon pressande farsa. Nej.
Hur upplever du det då? Tycker du att det också har förändrats? Som du säger, att det har blivit mer hets på de yngre spelarna att sticka över tider. Är det föräldrarna som driver på det, eller vad är det som driver, är det bara allmänt? Jag tänker på även på, om du tittar ungdomshockey idag eller när de är där 13, 12, 13, 14. Ja, att föräldrarna är mer, man tror att barnen ska bli en allproffs. Eller man har en dröm.
Oerhörd skillnad.
Ja.
Om du backar tillbaka bara på, vi behöver inte backa tillbaka på 80-tal, vi kan backa tillbaka på, tycker jag, 90-tal också. För att, jag menar, föräldrar, då en annan växte upp, alltså de... Jaha, spelar du hockey? Ja, det är kul. Det fanns ju ingen press alls. Alltså, 9 av 10 uppe i Kiruna när du växte upp. Det var ju... Jag gick nog på matcherna, var väl bra med det ungefär. Mm. Men det var ju inte alls samma påhäng som det är idag. Alltså idag, då man ska rekrytera en 16-åring. Sitter man i köksbordet med bägge föräldrarna och den här 16-åringen som... Jag vill ju ha han i agentrollen. Han är ju lovande. Och han har väl på sin höjd kanske vunnit, ja, varit kvartsfinal i TV-pucken typ, va. Och så liksom börjar både mor och far att vrida på sig och, jaha, vad ska det här betyda för oss då? Om sonen skriver på. Och så är det underförstått att får vi en Mallorca-resa eller bla bla bla. Ja, men så är det. Det är på den nivån. Ja. Och sen att de ska över tidigt. Har föräldrarna någon påverkan på det? Ja, det tror jag. Definitivt. Så att trycket ifrån föräldrarna är ofantligt mycket sämre idag, vill jag påstå, än bara för 20 år sedan. Det skiljer mycket. Jag menar, då jag kom i Ångmanlands TV-pucklag i början av 70-talet. Farsan fick ju liksom slå upp Örnsköldsviks allhand innan han visste om det ungefär. Jaha, här är truppen. Ja, det var ju roligt att du kom med. Och sen bläddrade han vidare bara ungefär. Men så var det ju. Men föräldrar och barn idag är en annan grej.
Ja.
Det finns, det är ju inte bara ont naturligtvis.
Nej.
Men det var lugnare för ungarna, definitivt.
Men är det så då, det är lite som en jobbintervju, de här ungdomarna, att de träffar flera olika agenter, ja. Och så utvärderar man och...
Sen är det ju så också att man kan ju säga att de som är mest, alltså förbundet har ju ut ett U16-landslag i, ja, vad blir det, ja, under vintern, det året de ska fylla 16. Och då, de blir ju mest intressant givetvis. Eller de bästa ifrån TV-pucken på höstkanten. Och då, de mest lovande spelarna, jag skulle kunna tänka mig att de blir uppvaktade och träffar säkert 8-10 agenter. Det gör de. Och samtidigt är det så då, nu låter det ungefär som jag skäller på föräldrarna hela tiden. Det finns naturligtvis bra föräldrar, det vill jag sticka in. Men de vill inte göra ett avslut för tidigt. För då blir de själva över, om ni förstår mig rätt. Då får jag ingen lunch med en agent imorgon eller nästa vecka. Så att de vill gärna att processen ska ta tid. För att de själva ska stå i centrum.
Men tycker du det är intressant det du är inne på nu i förhållande till dialogen med föräldrars roll och påverkan i de här besluten, och samtidigt sett att vi har sett en lavinartad trend i förhållande till att unga svenska killar sticker ut för tidigt. Och man signar sin agent, du med din erfarenhet som 20 år som agent och fått upp, varit med på resan på Bäckström och Zetterberg och har ett track record som är väldigt starkt. Hur pass mycket påverkan har du i din roll som agent eller ny agent i förhållande till när eller var eller hur de här unga killarna sticker över? Lyssnar de på de typerna av råd av er, eller är ni lika mycket som en rådgivare och en konsiljär eller en agent?
Nej, det är klart att agenten har ju en central roll i just den frågan. Och nu vill säga att vi har den här 19-åringen, 20-åringen som han är draftad, NHL-klubben vill ha över han, jag som nu till hösten, ska jag åka eller inte? Det är klart att där kommer ju agentens råd väger ganska tungt. Men det där är, jag har ju även Frans Nilsen som är också väldigt tråkigt. Han var ju sista år i Timrå och hade väl en sådär, han var ju draftad av Islanders, en sådär säsong, det var väl okej, men det var liksom ingen NHL-stuk över det hela. Men så jag kommer ihåg att prata med Frans då, om det var, ja, det var tidigare under vårkanten då, om att han skulle åka över eller inte. Och då jag kommer ihåg att jag sa till Frans, ja, om du frågar mig så har du inte tänkt på att vara ett år till i SHL? Nej, sa det ska jag inte. Utan jag ska över. Men jag ser framför mig att jag kommer att spela i AHL. Men jag behöver mindre rink, jag behöver lära mig mer att täcka pucken, jag behöver lära mig mer att spela i trafiken, bli starkare i närkamper. Så därför väljer jag att åka till, som jag förmodar, AHL. Alltså det var ju ett klokt val för honom. För honom var det rätt att spela i AHL, definitivt. Det gjorde ju att han har ju, hur många år han varit i NHL nu? 8-10. Så att det är inte bara, vad ska man kalla det, vi får inte bara kasta skit på AHL. Det finns sådana här exempel också.
Jag tänker på det lite när vi pratar om NHL-spelare här. Nu har jag inte koll på exakt alla du har haft, men de mest tongivande, jag tycker ändå har en röd tråd i deras personligheter. Alltså väljer du, är du med? Jag tänker Bäckström, Zetterberg, ja. Frans, Strålman, ja. Det är ju inga, vad ska man säga, sådana som
svävar iväg.
Flashiga killar. På det sättet, utåt sett som. Nej, men och väldigt ödmjuka, ja, och lagspelare, ja, allihopa. Ja.
Nej, men det är...
Kristoffer Nogren nådde kanske inte lika långt, men det är också en intressant personlighet.
Ja, väldigt intressant personlighet. Tar de lagkapten alltså. Ja. Men nej, det finns inget val där, utan det är liksom, det har fallit så bara så helt enkelt. Sen varför, jag har tänkt på det där för att jag har liksom nästan alla NHL-spelare som jag har haft, de första NHL-spelaren jag hade, kanske ni kommer ihåg namnet på, Johan Vitehall. Frölunda.
Just ja.
Han var ju 26-27 då han fick kontrakt i Rangers, spelar ju nu i Rangers.
Det var ju en riktig sån skräll. Ja.
Var en skräll. Och jag tror inte han debuterade i SHL förrän han var, ja, året innan typ, han var i Leksand. Så att, och det var också en sån här helylle kille. Jag pratade faktiskt med honom för inte så länge sedan. Så att,
vad gör en sån kille då? Bara helt att få.
Han jobbar i, man kan säga, i byggbranschen.
Okay.
I Göteborg.
Uh-huh.
Ja, praktiker. Ja. Så att han var min första NHL-spelare. Det var ju, vad kan det vara för år? 97-98 eller sånt där. Det var Christer Rockström, scout då för Rangers, som var han som förmedlade tipsade Rangers om honom.
Ja. Var det en annan process på den tiden med att få över killar i NHL? Alltså det var ju färre svenskar, var det andra kriterier som gällde då när man plockade över killar på den tiden så att säga, i slutet på 90-talet där.
Det var det. Man kan säga NHL idag är delvis en ny sport. Om du plockar in en videokassett från 98 och tittar på den NHL-matchen, jag menar, det var grabbing, slashing, interferens, fasthållningar. Och så tar en NHL-match från, jag vill bara gå tillbaka till 2006 eller något sånt där. En helt annan sport. Alltså det går inte att jämföra. Apropå hur de valde spelare på den tiden i förhållande till idag.
Mm.
Så att det där med att man har tagit bort all skit är ju, har ju främjat hockeyn så det brakar om det. Titta bara på hur det ser ut i NHL idag. De spelar ju hockey.
Mm.
De håller inte hockey.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lika med tecken där förhållande till att NHL-hockeyn har utvecklats så pass dramatiskt som gjort på kort tid och helt plötsligt gjort utrymme för en annan typ av fart och smidighet och teknik som i mångt och mycket den svenska hockeyn har representerat i väldigt, väldigt många år. Så jag har haft en hög kvalitet på grund av de stora ytorna, men vi har en hög teknisk kompetens och att man nu känner som 18-19-åring att man faktiskt har en sportslig chans att ta sig in kontra vad man kanske gjorde för 10 år sedan.
Ja, det är en god poäng, det tror jag. Sen, man kan säga, om jag kommer ihåg då Kanada skickade över på 80-talet, 90-talet, VM-lag. Det var ju rätt bra NHL-spelare då, som hade åkt ur Stanley Cup och åkt över som någon country club ungefär till Europa och spelade VM. Men de kunde knappt ta sig, om de skulle passa pucken fem stycken från ena kortplanket till andra, efter två pass så var det ett fel pass, typ. Jag överdriver lite grann, men idag är det ju helvete, alltså det är ju stenhårda pass på bladet så det brakar om det. Så man kan säga, kanadensisk eller nordamerikansk hockey, för att inte glömma USA, man kan ju säga att de spelar ju betydligt europeiskt, mera europeiskt idag än det var bara för i början av 2000-talet. Och vi ska inte prata om hur det var förr. Så att de har ju utvecklat sin hockey, teknik, tempo, snabbhet enormt. De nordamerikaner i det fallet, de är väl de som har utvecklat hockeyn mest inom landet så att säga. Det har ju skett en dramatisk förändring. Så att, men det är ändå en annan mentalitet, annan sport man kommer till USA och Kanada. Eller inte annan sport, men det är liksom mentaliteten är annorlunda.
Vad man har tittat på, du nämnde det tidigare, det är draft i NHL om en vecka.
Ja.
Representerar du någon eller några som eventuellt är på tapeten för detta?
Ja, tyvärr inga i första runden. Vi har väl någon som möjligtvis kan gå ur 5-7, men jag har inte haft sista åren så många som är liksom, jag har inte haft någon Rasmus Dahlin, skulle gärna vilja ha det, men
men det är många som vill.
Ja, det är det. Men jag har varit på 5-6 drafter. Det är ju ett skådespel i sig, jag förstår, alltså då börjar det och då sitter 15 000 i NHL-arenan var man nu är någonstans, men, och jag frågar mig varför de sitter där, för det är ju ett väldigt segt tilldragelse alltså. Och första rundan är ju första dagen.
Mm.
Och det tar ju, de här 30 spelarna som ska väljas, det tar ju, vad tar det? 5 timmar. Liksom alla, speciellt de första 10, det blir ju uppståndelse och de ska ju intervjuas och det ska vara det ena eller andra innan nästa får komma upp. Men det, sen, jag lärde mig det när första draften jag var på, det var i Florida. Det var en kanadensisk journalist som jag kände. Då hade sista, vad säger man, sista spelaren blivit vald. Det här var ju andra dagen då. Då sa han, kom till att titta här så. Titta där så. Då satt det alltså 8-10 människor tillsammans. Titta där, då satt också en 10-12. Och det, alltså det fanns ett 10-talet grupperingar. Alltså sonen, farsan, morsan, farmor, man åkte över hela prärien för att livets ström att bli dräftad. Blev inte dräftad. De sitter och gråter. Det var nästan obehagligt. Mm. Men alltså de hade hoppats på en dräft, det blev ingen dräft. Ja, så kan dräften vara också.
Men för att ta tillbaka, du nämnde namnet precis, men Rasmus Dahlin, från ett agentsperspektiv och din insikt i hockeyn, är han en av de största talanger vi har producerat de senaste 20 åren, tror du?
Ja, det är lätt, man kan lätt följa med i den här strömmen om hypningen kring Rasmus Dahlin, och han är ju duktig, absolut. Han blir ju, spelar förmodligen i NHL redan nästa säsong. Men det är en bra fråga, alltså han är då 18, om vi tittar på backsidan, vad har vi för Niklas... Niklas Lidström var väl inte så vass som 18-åring, nej. Erik Karlsson var väl inte så vass som 18-åring. Ja, han hade börjat lite Frölunda. Viktor Hedman, inte, ja, han var liksom stor. Mm. Men hade liksom inte fått fart på grejerna riktigt. Jag försöker hitta de här som är riktigt bra. Om vi tittar på backsidan, forwards har vi många som har varit lika bra som Rasmus Dahlin, definitivt. Men på backsidan, jag har svårt att hitta någon som är mera driven. Hittar du någon?
Nej, det är därför, om man tittar utifrån så, som glad amatör, så är det lätt att följa med i hypen. Ja. Och det är därför jag är nyfiken på att höra din input på det, som har levt hockey så pass många år. För det, alla säger ju om att han kommer gå som första svenska back i draften någonsin. Ja. Alla säger om att han kommer stå på blålinjen i Buffalo i oktober när säsongen drar igång. Ja. Och att man spår en sanslös, det är typ så att han är Norris-kandidat redan på förhand.
Ja.
Och lite grann som 18-åring med tanke på det vi har pratat om, att man tittar på talanger som 16-åring och man börjar prata med hans föräldrar och leva med den pressen. Mm. Och hur till viss del ifrågasatt han blev för att han inte tackade ja till VM.
Ja, det, jag tyckte, alltså, jag lyssnade på den här sportpodden vi har satt häromdagen, och då fick Håkan Södergren frågan om, är Niklas Bäckström nu den bästa center någonsin i efter Stanley Cup och allting. Men det var som Håkan sa, att han har ju full respekt för Niklas Bäckström, men han sa stopp på beläggning, nu får vi inte rusa iväg för mycket. För ska jag lista, om vi tar bara forwards, ja, men då är vi ju inne på Henrik Zetterberg, tvillingarna Sedin, Mats Sundin. Han räknar upp 10 stycken direkt. Är han före dem? Ja, han har vunnit Stanley Cup och han är duktig. Inte. Men vi får besinna oss lite grann. Vi har ju haft mängder med bra svenska spelare. Och det är lite samma med Rasmus Dahlin nu. Va? Men det är lätt att man, ja, det är halleluja ungefär. Va?
Och det är det som jag tycker är intressant idag, parallellen om man tittar precis som du säger, men tittar man på Viktor Hedman och sån karriär som han har gjort, som också var väldigt upphåsad som talang och gick högt.
Ja.
Men det tog ju honom 4, 5, 6 säsonger i NHL att etablera sig, och det är först förra den här säsongen som han växt ut till ett riktigt monster.
Ja.
Och jag tror att vi tittar på Ekman Larsson, det har varit ganska många eller långa anpassningsperioder för våra riktigt stora backar. Där jag tror att det ska bli extremt intressant att följa just en sån som Dahlin.
En annan back som jag har, Anton Strålman, han, då Thomas Thelin som då var tränare, han är nu i Brynäs ungdoms junioransvarig, han tog ut en bruttotrupp till J18 VM i Minsk, vad blir det här nu, är det 10-12 år sedan, va? Han är 86, Anton. Han tog ut en bruttotrupp på 37 man, alltså typ någon månad innan som skulle bantas ner. Strålman var inte med på 37 spelare till VM:et. Han skulle ha varit med. Men apropå lite late bloomer.
Mm.
Det är också i stort sett en världsback.
Jag tänkte på Anton där just. Han var ju en poängback när han spelade SHL. Kom över och tog aldrig riktigt fäste. Hur alla klarar inte av att skifta roll så att säga när man byter miljö och sådär. Vad tror du gjorde att han är en av de som klarar av det? Att gå in och gå från att vara en producerande spelare till att acceptera att vara mer en stay home defense, men kanske han producerar lite mer igen, men han måste ju klara av den mentala grejen.
Bra att du sa, för Han hade ju en krokig resa, fick ju ingen fotfäste i Toronto, spelade ju mest i Marlies som vann i natt faktiskt, AHL. Och han var faktiskt en sväng till Calgary utan att spela där. Sen var det ju Columbus, rätt hyggligt, men fick inte någon riktigt svung. Då fick ju han fick väl ingen kontraktförslag den sommaren efter Columbus. Så han satt ju hemma här. Han bjöd in sig själv, eller hjälpte han, till New Jerseys camp i september. De sa nej. Så han åkte hem igen. Och jag kommer ihåg det väl, då satt jag i Globen och såg, det var en NHL-match. Jag kommer inte ihåg lagen knappt. Fick jag telefon ifrån Mark, min partner där borta. Vi har ett bud till Anton Strålman, ringde han direkt. Jaha, varifrån? New York Rangers. Ja. Och då hade Rangers fått, det här är ju typ, jag tror NHL hade startat. Ja. Så att, det var skador. Så han tog det budet direkt. Och då började det. Det var då det började. Han var väl i Rangers 3 år eller sånt, va? Och sen blev det Tampa då. Så att apropå uthållighet och tålmodighet. Sen är det ju, om man tittar på många, alltså den här svensken forward kan vi ta. Han har, vad kan han vara, 22-23, han ska till NHL. Han har en ledande position i Luleå eller Brynäs. Han är topp 2 lines. Men är ändå ingen landslagsspelare kanske. Och så åker han över då till Philadelphia. Och där har han ju konkurrens. Så ska han spela där, då är det fjärde line, åtminstone det första halvåret. Och då måste han ändra sig och acceptera den rollen. För det blir liksom en annan typ av spel i en fjärde line i NHL i förhållande till hur det var i första line i Brynäs. Och det är inte alla som gör det. De tycker att de ska spela första line även i Philadelphia. Och då handlar det om uthållighet helt enkelt.
Jag tycker att den är sämre. Det finns ju även i SHL att agenter hör av sig till tränare. Att spelarna inte får den speltiden de förtjänar och så vidare.
Ja, det är helt fullständigt idiotiskt.
Ja.
Det skulle vara skottpengar på det. Sen är det ju att om en agent har ett vuxet samtal med en tränare.
Absolut.
Det är väl en annan sak. Ja. Men just det här som en sämre farsa och klaga över att han inte fick powerplay och bla bla bla. Det är ju intelligensreserven behövs.
Men vad ligger bakom det? Är det för att man har sett att det har funkat?
Det ligger bakom.
Var kommer det ifrån?
Det kan vara ibland att alltså jag nämner Mark Levin, det är min amerikanska agentpartner. Vi har jobbat ihop i 20 år, bra precis. Och det har varit jättebra. Sen är det många agenter här som jobbar åt en ganska stor byrå där borta. De har pressen på sig att alltid få fram en Rasmus Dahlin eller vad det nu kan vara. Sen då de här spelarna som de har, ja, de har signat dem som agent. Och då de är 18-19, då har de även pressen ifrån den stora byrån där borta att han måste över. We have to learn the system och hela det här. Så att det är så det funkar lite grann också. Alltså agenten har stor press på sig från hans samarbetspartner borta i Nordamerika. Och det är en anledning till att spelarna åker tidigt också.
Men är det så att alla agenter i Sverige nu nästan är anställda av internationella stora bolag så att säga? Finns det fortfarande enskilda agenter som jobbar för sig själv så att säga? Eller som jobbar som du själv och kanske har en partner eller är de flesta anställda av stora internationella företag?
Nej, det är inte så många som är anställda.
Nej.
Utan de är, alltså, om vi säger så här, jag missförstår siffran, men vi säger, de 20 första agenterna i Sverige, då vill jag nog påstå att de fortfarande är som jag.
Ja.
Alltså de har en samarbetspartner borta i USA eller Kanada, men kör sitt eget bolag.
Just det.
Sen de som börjar idag, det är ju mycket svårare, de kan bli anställda på något sätt av en koncern borta i Nordamerika.
Just det.
Ja. Men de är ju sällan som är avlönade. Alltså de här första 20, ska jag ha inkomst så beror på mig. Okay. Inte på att jag har någon månadslön ifrån en koncern. Nej. Men det har förändrats som du sa tidigare, agenteriet. Men det är väl naturligt det också. Det är 2018 idag.
Ja, det utvecklas väl på samma sätt som att idrotten utvecklas. På något sätt, det går lite hand i hand.
Ja. Däremot någonting som jag är förvånad. Nu har jag ju lite kopplingar till hockeyförbundet. Jag hjälper dem lite med utbildningar och så vidare. Det som har förvånat mig genom åren. Jag brukar vara på agenter om att du kan väl åtminstone gå på någon tränarkonferens. Alltså lära sig mer om hockey. Nej, det är ingen. Ingen vad jag vet. Jo, det är väl någon. Men det är undantag av regeln. Det tycker man att en agent borde förkovra sig mer i ämnet hockey.
Men lite så här, ta oss in på sluttampen. Om du tittar tillbaka på din gedigna hockeykarriär.
Ja.
Om du får lyfta någonting, två exempel här. Ett som till exempel tränare och ett som agent. Två stycken specifika händelser i din karriär som skulle lyssna fram lite extra. Eller, när du tittar tillbaka på det som gör att du får ett sånt där lurigt leende på läpparna som känner det. Vad skulle du vilja lyfta fram då?
Ja, som tränare, det är ju... Det var ju då vi... Första året i Djurgården, tycker jag. Det var ju fantastiskt. Vi hade rekordet bland annat i grundserien som slogs, tror jag, av Färjestad för inte så många år sedan. Vi vann 11 raka matcher. Det är ganska svårt. Så det stod sig säkert i 20 år. Och sen vi vann ju grundserien så det brakade om. Då gick ju hela vägen då till den här femte matchen mot Södertälje. Så det är väl... Det var roligt. Det är jävligt kul var det. Agenteriet, när jag kom till Norrköping 81-84, det var också minnesvärt. Då var vi ju liksom nykomlingar i Allsvenskan som det heter nu. Det var roligt, jag var ung tränare, kom dit. Hockeyn var ganska, det har funnits ända sedan 50-talet, men på hög nivå så var det en ung sport. Så folk, man kunde nästan göra vad som helst som tränare, det var ingen på läktaren som tyckte det var bättre för det hade aldrig varit bättre för. Och det är bra som tränare, då kan du liksom ta ut svängarna lite grann. Och vi gick ju jättebra de tre åren också. Så det var också minnesvärt. Agentrollen... Ja, det är svårare nästan. Det är klart, Stanley Cup, det har jag inte jag med att göra. Men det är klart, det är glädjen att se då Bäckström lyfter puckarna. Definitivt. Men i agentrollen kan det vara mindre händelser också. Det kan vara liksom att du har hjälpt ett allsvenskt lag som helt plötsligt vinner 7 raka matcher. Så det behöver inte vara... Så upplever jag agentrollen... Det behöver inte vara liksom de här stora scenerna. Det finns faktiskt glädje även längre ner, så att säga. Definitivt.
Jag tänkte på Niklas här som ändå varit i samma klubb så länge. Och du nämnde Henrik också.
Mm.
Just att få möjligheten att vinna. Hur stort är det? Alltså, hur stor blir man i den klubben när man har varit så länge?
Stanley Cup är stor. Alltså du blir ikon i stort sett. Det är inte bara att du får namnet in på den stora bucklan. Utan du blir för evig. Om du vinner Stanley Cup med Montreal eller Washington eller vad det är, ja. Definitivt. Och de är ju duktiga där borta på att komma ihåg, inte bara om du vinner Stanley Cup, utan att du bara har spelat, låt säga, 200 matcher med St. Louis, så du blir firad även då du är 50 år ungefär, va?
Ja, men jag tänkte jämföra lite med Sverige med SM-guld här. Det är inte samma sak, va? Eller?
Lokalt är det nog det, om Skellefteå vinner.
Ja.
Alltså, man går ju man ur huset. Men det blir, allting är ju större i Nordamerika. Och Stanley Cup, NHL är ju liksom hur stort som helst då.
Mm.
Men lokalt sett, jag menar, skulle Oskarshamn gå upp i SHL, det glömmer folket i Oskarshamn aldrig.
Nej.
Till exempel. Det blir liksom mindre, men det är, för folket är det lika stort ungefär.
Va? Samma känsla, ja. Så att säga, som kommer fram.
Det är ett helt underbart pratstund med dig, Gunnar, tycker jag.
Ja, verkligen.
Slutgiltigen, om du tittar framåt på det kommande år. Vart tror du hockeyn är på väg? Kommer vi se samma dramatiska utveckling som vi har gjort de sista 10 åren, eller kommer det börja plana ut lite grann?
Nej, jag tror det alltid kommer utvecklas. Hockeyn utvecklas alltid, det gör väl all sport. Hockeyn står inte still, definitivt inte. Det är, alltså om man tittar på... Spelarna blir ständigt bättre tränade, de orkar mer. Om man tittar på... Om vi går tillbaka 10-20 år, om en spelare då gjorde 40 sekunders byte, säger vi. Så han kanske, det finns statistik på det här också, men bara för att förenkla det. Han kanske gjorde 15 initiativ, saker, det bytet. Idag gör samma spelare kanske 30. Alltså de hinner med mycket mera aktioner på ett enda byte. Så hockeyn utvecklas. De åker mera, de åker längre, de åker snabbare. Sen om man tittar på, och det har inte bara att göra med hjärnskakningar, men alltså då allting blir starkare, snabbare. Ibland kan man ju fråga sig om vi om 15 år spelar 5-5. Kanske är 4-4. De har ju börjat lite grann nu med overtime med 3-3, vilket jag tycker är jättekul att se på. Så att jag undrar om någonting kommer ju hända även i regelverket på det sättet, det tror jag.
Men det kanske är en lösning att bli av med hjärnskakningen. Det är ingen som har lyft den frågan riktigt. Att om man spelar 4-4, det är en färre motståndare att hålla reda på. Ja. Det är lättare att undvika de här tacklingarna när man inte riktigt ser den motståndaren och så vidare.
Ja,
och man kan inte komma från blindside på samma sätt och man kan inte sätta press på samma sätt. Det blir mer ett man-man-spel som det var förr kanske.
Ja, jag tror även att det skulle bli roligare hockey att spela. Mm. Eller jag både spela och framförallt titta på.
Mm.
Även om jag måste säga att om man tittar på SHL här i Sverige så jag ser ju när man är hemma i Malmö ser jag i Malmös alla hemmamatcher och man ser på andra ställen också. Men jag tycker SHL är en bra liga.
Mm.
De får lite skit ibland och det ena och det andra. Men det är sällan vi ser... Jag tycker sällan man ser en riktigt dålig SHL-match.
Mm.
Det är alltid en viss standard. Beroende på att alla 22 spelare i laget, de är utbildade. Du ser liksom inga dåliga spelare i SHL. Någon som har svårt med åkningen eller... Jo, du ser någon defensiv back som helst inte ska ha pucken ungefär.
Nej, men, de måste också få finnas.
Ja, absolut, absolut. De behövs. Men svensk hockey är ju fantastiskt så. Alltså nu, inte bara... Ja, 98 spelare i NHL, 50 eller något sånt där i AHL. Vi har Schweiz, vad är det, 15, Tyskland lite färre, 10-12. KHL tror jag vi startar med 24 eller något sånt där. Och så vidare. Vi har spelare i elitnivå i Finland. Och 2 VM-guld, vad var vi, final junior-VM också va?
Ja.
Ja, det är makalöst alltså.
Mm.
Det var som jag skrev på Twitter igår, per capita är vi bäst i världen.
Mm.
Det är inget att snacka om. Vi är bättre än Kanada om man räknar så.
Men vad tror du om SHL som ligger lite för avrunda här? Mm. Vad tror du om SHLs framtid? Det diskuteras ju mycket här om hur man ska fördela pengar. Det är mycket det här att många av de mindre föreningarna blöder. Det är tufft att kunna överleva på lägre nivå och få unga börja spela och så vidare. Det är en ganska viktig fråga för hockeyns överlevnad att få in unga nya människor att spela.
Ja, jag tror att vi är ju liksom... Det där är, det kan man, vi behöver politisk, vad sa du, sakkunde eller? Ja. Alltså svensk tradition, det är ju faktiskt bredden, folkrörelsen. Och det, vi börjar ju nagga där, alltså ifrån att ha varit enbart en folkrörelse så är ju nu hockeyns SHL, det är ju en affärsrörelse kan man säga. Och så har ju det blivit, men vi måste värna om bredden, annars så får vi ingen topp helt enkelt. Det tror jag är oerhört viktigt, och då måste du gå ner lite mer pengar på de här lägre klubbarna, definitivt. Mm. Och jag har inte lösningen exakt.
Nej.
Men nej, vi måste värna om bredden. Det är väl, men SHL är ju, ja, de får ju mycket kritik på det här med att de har varit så duktiga och förhandlade det TV-avtalet nu med 45 miljoner och så vidare. Men skulle jag vara supporter och allting skulle jag göra vågen. Det är ju fantastiskt. Det finns inget TV-avtal i hela världen, NHL inberäknat, som har de pengarna per capita åter. Jag menar, vi bor 10 millar här. Och i USA och Kanada, hur mycket folk bor där? Ja, oräkneliga. Så att vi får nog inte överge helt och hållet folkrörelsen.
Nej.
Men vi har ju alltså ändå, vi har ungefär, det beror på hur man räknar, vi har ungefär 65-70 000 hockeylicenserade spelare.
Ja.
USA har 500 000. Kanada har 500 000. Ja. Och vi är så här bra ändå.
Mm. Ja.
Fantastiskt.
Ja. Ja, men jag tycker vi slutar där. Det ser ändå ljust ut för svensk hockeys framtid.
Ja, det gör det.
Ja.
Det är väl frågan om det har sett så mycket ljusare ut någonsin.
Nej.
Om man ser nu till de här siffrorna vi nämnde.
Just.
Så det är... Nej, hockeyn lever bra i Sverige om man ser det på, utvecklingsmässigt, definitivt. Vi har väl kanske... Som förbundet startade 2003 med den här juniorutredningen. Det har ju smittat av sig till klubbarna så det är bra kommit. Och den utbildningen vi gör i Sverige till ledare och sedermera naturligtvis till spelare, den vill jag nog påstå är bäst i världen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.